människor.
Modiga människor.
Modiga människor.
Varmt välkomna till avsnitt 124 utav Modiga människor. Mitt namn är Soja Zachariasdotter. I det här avsnittet får ni träffa Maj Wechselmann och Lars Bern. Men jag tänkte bara passa på att säga några saker om kanalen innan. Att det inte bara på YouTube den finns, utan den finns även på Rumble, Spotify och Podbean. Men även på den egna hemsidan, modigamänniskor.se. Och sen vill jag rikta också enormt stort tack till alla er som stöttar kanalen på olika vis. Både genom att dela videos och rekommendera. Och sen skriver fina mejl och ni tackar. Det är fint att känna att jag kan bidra till att göra skillnad. Och även till er som donerar. Det är fantastiskt. Så, och det finns även möjlighet att göra det via Patreon. Då kan man ge en liten summa varje månad. Men nu till några ord om intervjun som jag gjorde tidigare i somras då med Lars och Maj. Så tyvärr så blev det någonting fel med bildupptagningen i en av kamerorna. Nu gör inte det så mycket för att kameran som fokuserade på Maj och Lars fungerade alldeles utmärkt. Samtalet kretsar kring censur. Det betyder jag inte censurerat bort mig själv, även om man skulle kunna tro det. Men jag tyckte det var viktigt att bara säga det, så att för det kan uppfattas som en märklig intervju annars när intervjuaren inte själv är med i bild. Men jag hoppas att ni har behållning av den här intervjun ändå. Tack!
Hej och välkomna! Lars Bern, numera före detta styrelseordförande, men tillika författare och allmän samhällsdebattör. Och sen Maj Wechselmann, dokumentärfilmare, författare och naturligtvis så är ni så mycket mer än det. Men det kommer vi ha tid att prata om. Ja, det är fint att ha er här och vi kommer ju prata lite om det klimatet som har utvecklat sig inom media. Så, skulle du vilja börja, Lars?
Så, vi har ju tyvärr en situation där väldigt stora ekonomiska intressen har tagit kontrollen över hela medievärlden i västvärlden. Och att det som idag förmedlas av våra medier är väldigt tillrättalagda informationer. Vi får inte, vissa saker lämnas ut och tycker man inte att vi medborgare behöver ta del av. Och annat censureras. Och det här med censur i västvärldens medier, det är ju ett helt nytt fenomen. Det har vi ju inte haft tidigare. Det är ju sånt som vi har anklagat diktaturer för att hålla på med. Men nu har vi censuren mitt ibland oss. Och jag har ju drabbats av det här. Jag har gjort inslag som handlar om medicinska frågor där jag har ställt mig kritisk till den medicinindustriella industrin. Och där jag har citerat några av världens ledande forskare, så har det blivit censurerat utav kanaler som YouTube och Facebook och annat. Och jag finns ju på Facebook, men jag blir ideligen censurerad av Facebook. Och då är det vetenskapliga saker jag lägger ut. Det har inte dugg med hate speech eller sådana här saker att göra som man har pratat om, utan det är rent vetenskapliga fakta som råkar komma i konflikt med stora ekonomiska intressen. Det censureras idag. En annat fenomen som jag har påpekat i andra sammanhang, det är ju detta att till och med vårt public service som vi finansierar med våra skattepengar ägnar sig åt den här formen utav agendasättande journalistik. Och jag har ett annat program pekat på att för några veckor sedan så höll den stora ärkeskurken Putin ett tal som var väldigt viktigt i Sankt Petersburg. Det ansåg svensk public service inte var tillräckligt intressant för att förmedla vad han sa till svenska lyssnare och tittare. Vilket jag tycker är en direkt skandal. Mm. Därför det visar att man väljer ut vad vi ska få ta del av och inte ta del av. Mm. Det här är en utveckling som är ytterst skrämmande. Och den eskalerar i stort sett för varje dag som går.
Mm. Så vad tänker du om? Vad är det du ser?
Jag är riktigt alltså rädd för, med min bakgrund, för ett kärnvapenkrig. Jag tycker vi kommer närmare och närmare för varje dag. Och då har jag varit med om, när jag gjorde filmer i Irak. Mm. Då har jag varit med om att demoniseringen, alltså göra till skurk, till superskurk, skurk, skurk, skurk. Riv ut ögonen på honom, ungefär så. Mm. Saddam. Vilket man faktiskt lyckades med efter ett halvår. Efter först liksom att ha kallat honom för den starka mannen. Faktiskt på ett halvår efter han hade tagit Kuwait och därmed vår olja. Det är ju givetvis vår olja, va. Mm. Så lyckades man göra honom till superskurken. Och sen lyckades man med det mest statistiska experimentet i detta år, alltså i förra århundradet, i många århundraden, nämligen att bomba bort 95% av all elkraftproduktion i Irak. Och därmed göra situationen för människorna där totalt olidlig, alltså mellan 1,5 och 2 miljoner dog av konsekvenserna av det här. Och det lyckades man censurera bort också. Mm. Och jag var där. Och jag dokumenterade det under vilka väldigt speciella omständigheter vi hade förspänt, eftersom vi kom från Sverige. Och Sverige hade en medlem i Irak-Iran-kriget som hette Olof Palme. Och vi hade alltså en goodwill utan, och ingen annan, jag är osäker på att någon annan har fått dokumentera den förstörda elkraftproduktionen, det vill säga alla de förstörda elkraftverken. Ett sönderbombat elkraftverk kan man inte fejka. Själva byggnationerna kring det täcker några kvadratkilometer. Mm. Så man kan inte, är det bombat som till exempel Al-Harta i södra Irak som försåg 2,5 miljoner människor med el, va? Bombat 18 gånger under första Irakkriget. Så står det där med sina förvridna ledning. Alltså, allting är bara fnul, va? Och det är helt otroligt att man kan bomba. Och det serverades vi med i de västliga medierna som att man bara hade inriktat sig på militära mål. Och under andra Irakkriget, jag var inte där under själva Irakkriget, men 2003 så lyckades jag få plats på samma hotell som Peter Annett, som gjorde CNN till den stora, stora amerikanska kanalen genom att rapportera från Irak. Och då gjorde jag en intervju med honom där jag frågade, varför kallade du det här för militära mål? Och det var det ju inte. Det var ju civila mål. Det var hela telefonistrukturen. Det var broarna över Eufrat och Tigris. Det var som var bombade, va? Allt var bombat. Varför kallade du det här för militära mål? Det här orsakade ju miljoners människor död. Konsekvenserna blev sådana att reningsverken gick sönder när de inte fick elektrisk ström. Det sista som de västliga journalisterna dokumenterade innan de åkte hem allihopa var vattnet som stod i gatorna. Och vad var det för vatten? Det var kloakvatten. Det var kloakvattnet därför att när man inte med elektriska pumpar i det mycket flacka Irak, södra Irak, kunde pumpa bort kloakvattnet, så stod det still i rören tills de sprängde dem och allt kloakvattnet kom upp i gatorna. Med otroliga konsekvenser. Mm. Om detta skulle jag kunna berätta i åratal. Mm. Men detta gör mig, alltså västs förmåga att censurera bort de viktigaste fakta och dess förmåga att demonisera personer och göra dem till huvudsaken. Personerna görs till huvudsaken. Det förskräcker mig, för det är en liten radarinna, pensionerad, skriver på Facebook att hon, och det kan man förstå, tycker så illa om Putin så att i drömmen har hon åkt dit till Moskva och rivit ut ögonen på honom. Mm. Och det är väl ett, det tror jag väldigt många skulle önska, det tycker jag är ytterst förståeligt. Men det betyder också att vi är fanatiserade, skulle jag vilja säga, på ett sätt. Vi tror ju att vi kritiserar allt som ska kritiseras och vi är hur vidsynda som helst. Men så uppfattar inte jag oss efter det som har hänt. Mm.
Nej, det vi ser, det är ju det, nu när vi har det här kriget i Ukraina, så ett fruktansvärt krig som självklart alla vänder sig emot, så glömmer vi liksom bort att alla de krig som västvärlden har startat, och det är USA och NATO som har startat krig efter krig efter krig, och där man sanslöst bombar sönder civil infrastruktur. Man lägger bombmattor. Man bombade sönder Irak. Man bombade sönder Libyen. Man bombade sönder Serbien. Och det här var någonting som vi i västvärlden bara accepterade. Nu när ryssarna har gått in och tagit över då de ryskspråkiga provinserna i Ukraina med militära medel, så utmålas det som fruktansvärda, hänsynslösa ingrepp. Men de har faktiskt inte bombat sönder all den civila infrastrukturen. Därför de är ute efter att bygga upp ett nytt samhälle där. De vill inte bomba sönder den, helt enkelt. Så att våra medier är ju oerhört partiska, och vi får inte en allsidig bevakning i våra medier. Och det gör att jag känner mig djupt oroad för hela västvärlden. Därför att alltså detta med en fri debatt och en fri nyhetsförmedling, det är grundbulten i ett demokratiskt samhälle. Och vi anser ju att vi i västvärlden har någon sorts moraliskt tolkningsföreträde över resten av världen, för vi säger att vi har demokrati. Men vad är vår demokrati värd om vi börjar censurera nyheter, om vi börjar bete oss precis som de här diktaturerna som vi själva kritiserar? Och det tycker jag är, och det Maj har gjort när hon har dokumenterat vad som hände i Irak, det är ett lysande exempel på det här. Och jag vill påminna om vad tidigare framlidna amerikanska utrikesministern Madeleine Albright sa när hon fick en fråga vad hon tyckte om att ungefär 500 000 irakiska barn hade dött på grund av amerikanska bombningar och sanktioner av Irak. Och då så säger hon att det var det värt, sig. Och det är alltså inställningen i den västvärld som anser sig själv ha ett moraliskt, vara ett moraliskt föredöme. Och nuvarande amerikanska presidenten har ju varit ute och pratat om västliga värderingar ska styra världen. Ja, det här är de västliga värderingarna. Och det gör mig djupt bekymrad för västvärldens fortsatta utveckling. Mm.
Ja. Jag blir nyfiken på, för jag menar, du har ju filmat dokumentärer ganska länge.
Ja.
Men när började du förstå att saker och ting, alltså när gjorde du liksom den här starka kopplingen att saker och ting inte är riktigt, alltså vi i västvärlden, vi får ju inte
ja, men det är
hela liksom, sanningen.
Det, men det, det är ett sorts arv. Min pappa, han var ju med i motståndsrörelsen i Danmark. Mm. Han gjorde sin egen motståndsrörelse i augusti 1940. Mm. Och blev faktiskt arresterad som jude, flintskade jag med en sån här snok alltså.
Mm.
Och talade sig ut ur arresteringen, det var fortfarande dansk polis. Han cyklade omkring med cykelklämmor på sina byxor och satte upp affischer på butiker som handlade med tyskarna under ockupationen. Och sen fortsatte han, ja. Så det är nästan ingenting som jag själv har hittat på.
Utan du har det med dig.
Så ja. Känner jag, mm. Ja.
Mm. Men vad fick du att börja dokumentera Irakkrigen?
Jo, men det var ju just det här som då framhölls i alla våra medier. Det var ju ingen som tog ställning emot det här. Det är enbart militära mål som har bombats.
Mm.
Civilbefolkningen har ju inte utsatts för några lidanden.
Mm.
Och ja, det, alltså min film ligger ju på nätet, mm. på Facebook och även på min hemsida www.växtman.se ligger Irak från början till slut. Och där kan man se. Jag tänkte så här. Hur har de lyckats med det? Hur har de lyckats med det? Att komma undan och bara bomba militära mål.
Mm.
Och det var ju, kan man nog säga, så långt från sanningen som man kan befinna sig överhuvudtaget. För jag anser att det är det mest sadistiska experiment som någonsin har gjorts mot någon civilbefolkning i modern tid. Det kan jag ju tycka. Men jag har ju den här, har jag en rapport som skrevs under... Det var prins Saruddin Aga Khan som var den stora diplomaten under från slutet av 50-talet tills han dog. Han var high commissioner på FN och han tog med sig samtliga, det är otroligt alltså, han tog faktiskt med sig samtliga FN-organ till Irak. Och de kom med sin, alltså medlemmar ur UNHCR, WHO, FAO, allt vad de heter. Plus en lång rad, han kom ju från Mellanöstern, eller hade här på Brå från Mellanöstern, en lång rad civilingenjörer som undersökte de här kraftverken och kom fram till de här slutsatserna. Att det var så här mycket som hade bombats, va. Och vi såg det och det var ju kaos. Alltså, på sjukhusen var det fullständigt obegripligt kaos. Va? Vi var där, folk skrek i korridorerna och dog. Och min ljudtekniker Joakim Hallman, han fick fnatt. Och sa, ja men folk dör ju i realtid. Och det var ju vad de gjorde. De låg och skrek dialys, de som skulle haft dialys. För sina njurar eftersom det apparaten var svenska. Det var för en säker skull hade man sanktionerat allting så de fick inga reservdelar. Så de fick ingen dialys och de dog där, unga människor, och dog av de här förfärliga kolera och tyfus och hela baletten. Alltså små barn där venerna hade klappat igen. Det gör de ju när de är dehydrerade. De inte får vatten på en tid. Va? Eller de har diarré då. Så klappar ju venerna igen. Och då kan man bara sätta Det gjorde man med gips då, sätta dropp
i
skallen på dem. Och deras mammor som, ja, nej, det var förfärligt. Det är nog nästan det värsta jag varit med om. Jag var med om en del, men det här är det värsta.
Hur länge var du där nere?
Vi var inte där särskilt länge, 4 veckor. Men alltså, och den första delen tillbringade vi med att strejka på informationsministeriet som var tomt. Det fanns en kille från Reuters som hade en telefon som gick upp i, som, det var 1991, så man kunde få kontakt med omvärlden, va? Som vi försökte göra. Och vi nekades till allt. Det skulle bara vara gråtande änkor och vi fick absolut inte se de här förstöra elkraftverken. Men så småningom, ja, alltså så, just det, lite, vår speciella status, så fick vi filma och sen kom vi av väldigt krångliga vägar att filma där i Basra, på det här förstörda, 8 gånger bombade elkraftverket Al-Harta. Och då, just i samma veva, så hade de här ingenjörerna, alla de här elkraftverken var inköpta för oljepengar. Man hade nationaliserat oljan, det var det man inte fick göra. Och fått sina egna pengar på det här. Och hade kunnat köpa elkraftverk. Det var ett väldigt underutvecklat land. Det har Jan Guillou skildrat i boken Det nya Arabien. Det är en väldigt bra bok. Men då hade man alltså, 1972 så nationaliserade man oljan, fick jättehöga intäkter, började köpa nyckelfärdiga elkraftverk från Mitsubishi, från, ja, italienarna, från Skottland, från sådär, va. Så man hade 20 sådana och de irakiska ingenjörer var inte utbildade för de här, men de fick lov att utbilda sig och kannibalisera, det vill säga ta och dela från sönderbombade kraftverk och satt ihop dem. Och då hade de fått ihop just elkraftverket i Al-Daura i Bagdad. Och det var en sån bedrift. Så då såg man ljuset antagligen. Så då fick vi faktiskt, och då åkte vi runt Mosul, Nasiriyah, Basra, överallt, och dokumenterade de här elkraftverken. Och det tycker jag faktiskt var en helt nödvändig grej. Men det intressanta var då att jag åkte ner till Berlinalen med min film och fick in den på Berlinalen, som ju räknas som den största filmfestivalen då. Och den visades där och sen visades den på 12 av de absolut största filmfestivalerna i världen. Från Sydney till Cartago, till San Francisco, överallt visades den här filmen. Men den fick inte visas på TV. Den visades 10 år senare i en förkortad utgåva på TV4. För då hade man fått upp ögonen, så många människor hade fått upp ögonen för att det kanske inte var så bra med krig i Irak igen 2003.
Så i Sverige var man inte så intresserad av din film?
Nej.
Nej,
man visade den inte.
Nej.
Och jag tänker på att om man gjorde det här mot civilbefolkningen, om man gjorde så här mot en nation, va? Och så fick det till att det var minsann Saddam. Det var Saddam det rörde sig om. Va? Och därför så fick man göra så här. Va? Vad kan man då inte göra nu? När man liksom har fått för sig att Ryssland är Putin. Va? Och nu står kärnvapnen, och det handlade om min film Atomen i mänsklighetens tjänst. Och till slutet där, då tar jag upp de hypersoniska vapenbärarna. Som alltså som är intelligenta, som kan undvika all form av luftvärnsaktivitet. Och som nu står så nära gränsen till Ryssland så de på 3, 4, 5 minuter kan slå ut de stora städerna.
Ja, där är det ju så att västvärlden har inget försvar mot de här vapnen. Vi har inget luftvärn som klarar av de här moderna ryska och kinesiska vapnen. Kineserna har ju såna här hypersonic-missiler också. Och Ryssland är det land som har mest kärnvapenladdningar i världen. Och det landet har nu västvärlden startat ett krig med. Eller provocerat fram ett krig, rättare
sagt. Ja, så kan jag inte säga att de har startat. Ja,
alltså, nej, jag säger att de har provocerat fram ett krig med det landet. Och man anstränger sig till det yttersta för att det inte ska bli någon fred, va? Jag menar det här senaste när Boris Johnson i ilfart åkte till Kiev efter att Macron och Scholz och Draghi var där och försökte övertala ukrainarna att sluta fred med ryssarna. Då åker Boris Johnson dit och ser till att han inte sluter fred, för kriget ska fortsätta till varje pris.
Nu får du korrigera dig själv. Vi vet ju inte vad Macron sa till Zelensky.
Nej, men av allt att döma så var de tre statscheferna där för att försöka övertala Zelensky till att sluta
fred. Ja, men
vi
vet inte därför det är bortsett. Vi kan faktiskt inte veta om det var så.
Nej.
Eller de bara kom dit för att ge
klappa
Zelensky
på
ytterligare stöd.
Ja, ja.
Så vad behöver komma till? Men vad behöver vi?
Vi behöver, hela västvärlden behöver ju rannsaka sig själva. Vi har varit vana vid att topprida resten av världen. Jag menar, det här går tillbaka till hela kolonialperioden. Där vi har tagit oss rätten att ingripa överallt i världen. Till att börja med britterna, det brittiska imperiet, och sen när Storbritanniens imperium tog slut under världskrigen så tog amerikanerna över. Och de har idag 800 militärbaser runt hela världen och ingriper ju ständigt. De håller på nu för fullt i Kaukasus och försöker ordna såna här omstörtande revolutioner för att komma in och ta makten i de här länderna. Och vi måste sluta att se på andra länder på det sättet ifrån västvärlden. Och jag tror att tyvärr det Maj tar upp. Jag är precis som du jätterädd för ett kärnvapenkrig. Därför den här konflikten som nu håller på att segla upp med världens största kärnvapenmakt. Ryssarna kommer ju inte att acceptera att deras regim störtats och att deras samhälle störtas i fördärvet. Då kommer de hellre att ta ett kärnvapenkrig. Det har de ju sagt. Men ändå fortsätter vi från västvärlden fullständigt blint och pressar dem militärt med NATO. Och där har ju Sverige nu och Finland medverkat genom att vi lierar oss med den här krigsorganisationen. Det är fullständigt sanslöst. Det är så dumt så att det finns inte ord för det. Va? Och vi som har haft rollen att kunna jobba med fredsfrågor och annat. Varför ska vi frånhända oss den och liera oss med NATO för? Och nu låter vi oss förödmjukas av en diktator i Turkiet. Så det kanske inte blir något NATO, men skadan är så att säga redan skedd, va, för svensk del. Och Erdogan, han utnyttjar ju det här till bristningsgränsen. Och vad blir alternativet för Sverige? Ska vi ha en ny baltutlämning utav de kurder som har flytt hit? Eller hur ska vi göra? Och det har inte våra politiker svarat på. Magdalena Andersson har inte svarat på det.
Nej, men alltså jag understryker det här med. Jag är uppväxt. Mina föräldrar var ju politiskt aktiva och väldigt praktiska. Och jag stod på gatan med mina föräldrar när jag var 10 år gammal. Och samlade in underskrifter mot kärnvapenkrig. Och för kärnvapenförbud. Och det här var ju då i 1952. Jag var 10 år gammal. Och var ju naturligtvis rädd och var med på den första utställningen. Det finns en fantastisk utställningslokal i Köpenhamn som heter Den fria. Och det är just fri den är. Och där tror jag var 14 när jag såg, för det var nämligen amerikanerna lyckades förbjuda alla fotografier från atombombsnedkastningen i Hiroshima. Så det här var freskor, det var ritade freskor så här längs alla väggar så här med alla dessa människor som gick ner i floderna och drunknade för att de hade, deras huvud var borta, det gjorde ont, de var ju förbrända. Det var 100 000 som dog första dagen, så var det 40 000 som dog i loppet av ett år. Och det var ju en katastrof som aldrig skildrades. Så jag har försökt sätta mig in i den. Jag gör film om den också nu. Va? Det är fullständigt osannolikt. Alltså, under hela 50-talet så plågades vi av invasionen från Mars. Och aliens och skräckfilm på skräckfilm. Så här såg affischerna ut. De såg ut så här. Va? Medan katastrofen aldrig skildrades. Och vi vet att till exempel vulkanen Tambora fick i Indonesien fick ett utbrott 1815. Och askan från detta utbrott gjorde att det blev vinter ett helt år i den nordliga, på det nordliga halvklotet. Någonting som vi inte talar om så mycket. Och alltså ett väldigt ringa antal kärnvapens nedslag i vår kommer att framkalla en så kallad atomvinter. Alltså askan och så vidare kommer att göra att vi får vinter sammanhängande i minst 2 år. Och ja. Jag har ett barnbarn som är 1 år och 3 månader och ett barnbarn som är 1 år och lite mer än 1 månad. Jag tycker det är, ska de dö samtidigt som jag?
Men jag tänker också att vi sitter här och pratar om det här med censur. För jag skulle nog ändå våga påstå att majoriteten av svenska befolkningen skulle ju säga att vi har demokrati och att vi lever. Vi har det väldigt bra i Sverige.
Ja, men alltså,
för mig, på ett sätt, ja. Men jag håller ju inte med en stavelse om att vi har demokrati längre.
Nej. De som får kritik idag i våra medier, det är ju de som kritiserar makten. Det är ju sådana som vi som säger att det här är inte rätt. Vi är de som bevakas av medierna. Vi har inte granskande medier längre. Vi hade det en gång i världen, va? Men vi har det inte längre.
Nej.
Och vi slår oss för bröstet och tror att vi är bättre än massa diktaturer. Vi är på väg åt precis samma håll i Sverige. Va? Och i hela västvärlden för den delen. Men det, jag skulle vilja säga det att det finns ju ändå en sak i världsutvecklingen idag som kan vara fröt till någonting väldigt positivt. Och det är det faktum att nu ser vi väldigt tydligt att hela resten av världen vänder sig emot västvärlden. Vi ser det ju väldigt tydligt. Och vi hade ett exempel nyligen där USA bjöd in till en konferens för hela den amerikanska kontinenten. Men man bjöd inte in 3 länder som man hade svartlistat och sanktionerat. Och det var Nicaragua, Kuba och
Venezuela.
De fick inte komma. Vad händer då? Jo, Mexikos president sa, då kommer inte jag heller. Och sen var det ett antal länder till som uteblev från den här konferensen. Så den blev ett totalfiasko för USA. Och det här har aldrig inträffat tidigare. Det här är USA:s bakgård, Monroe-doktrinen. Hela den amerikanska kontinenten, den tillhör USA, va? Så är det inte längre. Och vi ser nu Afrika, Asien, länderna där borta, de vägrar att ställa upp på västvärldens sida. Och det här är nu slutet på den västliga kolonialmakten en gång för alla. Vi har nu toppridit resten av världen i några hundra år. Och det är slut på det nu. Och det är bara att hoppas att inte det slutar med ett kärnvapenkrig. Det är den förhoppningen jag har. Utan att det här löser upp sig på ett naturligt sätt. Och att vi i väst får inordnas i resten av världen på samma villkor som andra länder. Va? Vilket...
Ja, alltså, men tyvärr kommer kanske kärnvapenkriget innan. Alltså.
Ja, men det jag säger, det vi får hoppas...
Men då att... finns det liksom ingenting vi kan dividera om.
Nej. Alltså, kärnvapenkrig, det är punkt slut. Va? Mm. Då får vi börja om från början.
Ja, och jag tänker för att den här intervjun ska kunna fortsätta så behöver vi ju ändå tänka att det inte, alltså att dina barnbarn ska få växa upp.
Ja, men
men vi måste också vara realistiska. Jag menar, de här vapnena finns.
Mm. Alltså det, nu demoniseras ju alla som inte vill ha NATO, alltså. Och alltså det kräver faktiskt såna sojor. Det finns, det kräver tusen sojor som sitter i sina små studier och håller på oavbrutet att ifrågasätta för att människor, och så får vi hoppas att vi inte censureras bort.
Nej, men det vet jag redan att jag blir. Men det jag tänker så här, jag har bestämt mig för att bara faktiskt strunta i den lilla detaljen och fortsätta ändå. Mm. Därför att jag vet att det finns jättemånga som tittar. Mm. Och jag får hela tiden respons. Så att, och det jag har förstått, jag har ju pratat med flera och journalister och sånt som håller på med samma som jag. Och som säger precis samma. För första känslan är ju oj. Nej, men nu kanske jag ska lägga ner. Men när vi började prata ihop oss och förstod att det här hände ungefär samtidigt. Så förstår jag att det finns de som gör det här. Vilka jag sitter på högre positioner än vad jag gör i alla fall. Vill ju att vi ska känna att det inte finns någon som tittar. Ja. Mm. Men uppenbarligen så finns det. Och jag tänker så här, jag menar, att ni sitter här, det är ju helt fantastiskt. Mm. Ja, men det är fantastiskt.
Så och är det.
Det roliga var att det har suttit en katt här under dig hela tiden.
Ja, vad tog katten iväg?
Ja, han försvann dit.
Men, jättesöt katt.
Ja. Men jag tänker så här, så länge det finns hopp så finns det liv.
Mm. Så ja, vi har ju bra, bra motivation för att fortsätta med våra barn och våra barnbarn.
Ja, och jag menar, du har ju gjort det här hela ditt liv. Ja. Och när du pratade om dina barnbarn så kände jag att där har du ju ett till motiv.
Ja, men visst.
Det är ju i alla fall, det är därför jag sitter här med er och gör det här. Mm. För att mina tre barn ska
överleva.
Ja. Tack så mycket.
Mm.